Värvet görs i samarbete med Acast.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Tänker du fotboll med en sån renässans, man? Det kan ta 10 år och måla en sån jävel. Var man tvungen att gå upp innan brevbäraren varje dag och cykla ner till ateljén och sådär smyga in i bild i motivet liksom och stå så jävla stilla och hoppas att han konstnären inte upptäcker den.
Det här är ett av de första skämt han var nöjd med, men med tanke på hur roligt det är, varför ska Marcus Berggren sluta med stand-up? Klart är i alla fall att dagens huvudperson har haft otroligt många jobb, till exempel på P3. Han har givit ut musik, driver podd med Carl Stanley och nyligen romandebuterade han också med En bra plats i skallen. En uppväxtskildring som både är rolig och tar upp den ätstörning vi ska tala om strax. Han är gift med Karin och har ettåriga Sally som också gästar Värvet 549. Här är Marcus Berggren. Men det är ju intressant, du hade ju en talkshow helg kan man säga förra veckan när du var med i alla talkshows som är skakade ur Skavlans kappa.
Ja, just det. Ja.
Och det enda du fick prata om var ju ätstörning.
Ja, det var speciellt. För det är ju bara ett litet jävla kapitel i min bok som nästan inte hade behövt vara där. Jag var rätt sugen på att skita i det. Men det fanns andra röster som var, folk som läste var så här, men det här det blir på riktigt, det här är bra, det här kan hjälpa någon, la la la. Så till slut var jag så här, ja, men jag skäms ju inte för det, eller jag kan ju, jag står för det liksom så här. Så det spelar ingen roll, det kan vara med. Men sen bara man, just det, det är så media funkar. Att nu är det bara det. Mm. Det är det som är hela anledningen till att jag får vara med. Jag får inte vara med för att jag är jag får inte vara med för att jag skrivit en bok. Jag får vara med för de grejerna, fast mest för att jag också har varit ätstörd och är man då. Mm. Och det är så det funkar bara. Det får man ju bara köpa. Vill man sälja sin bok så får man ju gå dit och dra sin snyfthistoria liksom. Mm. Det är så loppet är riggat. Och vill man vara med i loppet så får man prata om anorexian tåla. Mm.
Men då, du känner själv att det står lite då nästan i vägen för resten av verket så att säga?
Ja, men det gör det väl. Att det känns knappt som att de sa att det var en del av en bok, om du fattar.
Nej.
Det var väldigt sådär, jag har skrivit en bok också. Ja, men du var ju då djupt ätstörd. Redan som barn så ville du inte äta mat. Man bara, nej, så var det ju. Hur var det? Ja, men du fattar liksom, så var det ju. Och så är det, kan du få någon jävel att köpa min bok? Eller om du kan få någon ätstörd, kanske kille, känna sig mindre ensam, så är väl det bra liksom. Jag har inga problem att bjuda på det. Det är lugnt, det känns skönt för att det var ändå mitt egna privata problem som jag dealade med. Mm. Det är väldigt mycket droger med i min bok med. Jag kan vara lite glad att man bara, så slapp man den.
Ja, just det.
Slapp man den minan. Det var många fler var inblandade liksom.
Det var ändå magstarkt tycker jag att du, för det antar jag är sant, att du var så dålig på att rulla spliff så att du gjorde det med eltejp.
Ja, men det är en del av boken som är sant.
Men rökte du eltejpen?
Ja, vi rökte hela skiten alltså. Och det funkar ju liksom, så vi tänkte så här, fan, vi hade aldrig rökt hash utan eltejp. Så vi var rädda för att ta bort eltejp, men tänk om det är den som funkar. Vi vill inte slösa bort det här liksom. På med eltejp typ, även när vi blev bättre på att rulla. Det måste vara extremt giftigt.
Ja, enormt. Hur, alltså, och sen när du, för nu antar jag, nu är du liksom över 30, nu måste du ha rökt en ren spliff någon gång på Christiania eller så. Eller hade du med dig eltejp?
Just det, alltid. Va? Just när man är på någon sån fest, man börjar rulla, man bara, vad är det där för skitspliff? Här har du vet, dra fram sin MacGyver-låda, börja fixa. Jo, men du har väl rökt utan eltejp. Men jag menar så här, när vi var ännu yngre så rökte vi ju ren brandrök, att vi tog A4-papper och i början hade man lite så oregano eller det skulle vara någon krydda i, det fanns rykten om olika krydder man kunde bli hög av hit och dit, så rökte vi det, efter ett tag så fattade vi typ att kryddan brann inte så bra.
Muskot.
Ja, men klassiker. Exakt, man rev ner det liksom, man, det var som att man bakade fan en calzone i liksom det här A4-pappret, men så märkte man att det brann inte så bra, så efter ett tag så rationaliserade vi bort all skit i mitten och rökte bara papper. Ja. Och man gjorde som små cigg och så typ hade man ett ciggpaket med papper. Vi kallade det för att röka en speta typ. Vi kanske var så här 13 och bara, skulle man ut på en speta? Så det stod och rökte. Och så hade vi en kille i bandet som, han kanske var lite utanför. Han var inte inner circle, han var basist. Ni fattar liksom. Men han ville gärna vara med, men han hade liksom inte got to hang out of it. Så en gång när vi kom till fritidsgården när vi repade så var brandlarmet på. Så att det gick ett sånt sprinklersystem, det sprutade vatten. Och vi visste att basisten var där redan. Vi bara, shit, vad är, har det börjat brinna någonstans? Springer in i replokalen. Då står han liksom med en ihoprullad Aftonbladet. Du vet, men lågan är liksom 2 meter upp i taket. Och det är bara väldigt sån svart brandrök som han bara står och suger i sig. Liksom, du vet, ögonröda som djävulens kuk. Och han liksom så här, är jag cool nu liksom? Är jag med nu? Och vi bara så här, vad fan håller du på med, släkten här?
Ja, herregud. Ja, så det var du glad att du slapp prata om.
Ja. Det var skönt.
Ja. Men tanken var, jag menar, nu är du ju, nu får du ju dras med det här och vara ansiktet utåt eventuellt då för manlig anorexi.
Ja, ja, jag får väl det. Vad ska man göra? Det känns som att helst hade man inte varit ansiktet utåt för någonting, utan man hade bara varit sina verk. Men det är liksom, det är väl en genväg antar jag. Och ett sätt att få vara med är ju liksom att ha, komma med sin egen vinkel på något sätt. Mm. Det är ju väldigt få förunnat att liksom vara den här Bon Iver-grejen, att du sitter liksom i Cabin in the Woods och sen bara skickar du skivan liksom till skiva och så sprids den över världen och folk är knappt intresserade av honom som person, utan det är bara låtarnas inneboende styrka som liksom tar över världen typ. Mm. Om man inte har den talangen så får man gärna skarva lite. Bara, men jag har varit ätstörd, hallå, jag har knarkat. Du, vi hade en kille som rökte Aftonbladet. Och var fan så här, ja ja, okej, okay, ja, vi kanske kan läsa din bok där.
Hur är det då?
Men det är ganska bra, det är lite skum dag. Det känns som att jag håller på att utveckla någon sån cancer i hjärnan typ, av olika logistiska problem. Men generellt sådär i botten av mig själv så kan jag känna att jag mår bra.
Ja.
Och det är ju det viktiga, va?
Ja, det låter ju jättehärligt.
Ja, ja, det är gött alltså.
Är du bra på att vara pappaledig?
Både och tror jag. Ganska bra ibland. Bra? Nej, vad fan om jag är. Jo, men när vi är på olika lekplatser och har det gött liksom, jag och min dotter, så är det ju kanon. Och när vi bara är hemma och håller på. Men det är så skört logistiskt bygge, min och min frus liv på något sätt, med alla jävla jobb och grejer. Så att man har liksom planerat det utifrån att det får liksom inte dyka upp det minsta grus på vägen, för då liksom faller allt som ett jävla korthus typ. Så det är väl det gör någon gång om dagen sådär. Och då känner man sig inte som den bästa pappa som har vandrat denna jord.
När du till exempel måste ta med dig din dotter då på till värvet, som är liksom det, bland det finaste man kan göra. Det är sommarprat och sen är det att vara gäst i värvet. Och då väljer du att vara en timme sen för att du var tvungen att söva din dotter.
Japp. Ja. Nej, men så är det. Hon har varit med lite här och var. Mm. På något sätt. Men det är kul att hon får vara med i värvet på något sätt. På ett själsligt plan. Ja, det är ganska tidigt.
Det får man säga.
Att vara med.
Kan vara rekord kanske.
Om hon vaknar sen och får komma in och kolla på Forrest Sean här i det andra rummet, så är det ju en väldigt tidig premiär.
Ja. Hon sover nu i detta. I detta nu helt enkelt utanför vårt fönster här. Men apropå att få ihop livet, ditt bokprojekt påbörjades väl när du var sjukskriven för utmattning, och förlåt, men det lät ju väldigt härligt att vara utbränd i Grekland.
Ja, alltså. Ja, fan grymt alltså.
Bra tänkt.
När det kommer till utbränningar tror jag det var en av de bättre, just att jag hade jobbat så mycket innan, så jag hade ju lite pengar som jag kunde lägga på och åka så långt bort jag kunde liksom. Eller man hade kunnat åka längre bort, men vi var i ett jävla berg i Grekland och jag mådde ju liksom ronk in i märgen verkligen. Men att man ändå kunde ta in att det var rätt soft att vara där med sin tjej och skriva lite bok, eller det visste jag inte att det var då, men skriva lite, bada lite, dricka lite vin. Hade också börjat med sådana, du vet, antidepressiva och så. Så att man drack ju, det var ju ganska billigt med. Du har säkert käkat sådana, men man dricker ett glas vitt och i början på sån insättning och så blir man helt jävla sonkad.
Jag minns inte det, men, eller vänta förresten, när jag började med antidepressiva då var jag nykter.
Ah, just det.
Så att, det där har jag aldrig upplevt, men det låter ju bra.
Ja, nej, men det rimmar ganska dåligt med alkohol och antidepressiv. De säger att man ska ju inte dricka när man tar dem. Men jag var ju ändå i Grekland och skrev, så jag tänkte lite får jag dricka. Men det räckte verkligen med en mun, så var kvällen klar liksom.
Okay.
Så skönt, inga bakfyller, bara salta bad och pussas. Det var gött.
Hur länge var ni där?
Fan, nog där en dryg månad, kanske... ännu kanske 6 veckor eller någonting. Det var som ett sommarlov i Grekland. Man har inte haft så många sommarlov som vuxen. Man har ju sin sista sommarlov någon gång, fast man vet ju inte det. Jag har inget minne av att någon sa till en det. Bara, nu är ditt sista sommarlov. Utan det var bara ett år att ens pappa bara, japp, och så ska du börja jobba på Brägon på måndag. Man bara, va? Men det är ju sommar, pappa. Ja, och nu är du 15 eller 16 eller vad man var. Så fick man bara jobba, och sen har man bara jobbat varje sommar. Mm. Så det var skönt att få göra en sån barnslig sommar igen.
Jag vill inte fan vad det var svårt för mig att prata idag. Jag vill inte strö ytterligare
saltet.
Jag vill inte strå
salta sockret.
Jag vill inte strö mer salt i eventuella sår, men jag kan ju ha såna där sommarlov.
Ja, du har det.
Ja, men det är bara att se till att göra jättemånga intervjuer i maj.
Ja, just det. Men blir du inte svindeprimerad sen någon gång i mitten och vill undra vem du är och vad du har för människovärde? Och...
Jo, absolut. Det är ju nackdelen.
Det är ju den här svåra balansen mellan att man vill vara ledig men man klarar inte av att vara ledig.
Ja, fast jag är nog ganska bra på det. Alltså, och det har ju att göra med att jag vet vad som kommer sen.
Mm, det är linat sen, du vet så här, 1 september, ja, då... Rise and Grind, Patrik Arve kommer hit, 06:15, ja. Igång.
Ja.
Ja, jag fattar.
Ja, exakt. Men och då blir det ju lättare.
Ja, nej men det är... Nej, jag vet inte fan, jag har en bild av mig själv att jag är en sån person som bara hade kunnat försvinna. Att man bara går under jordens yta och så dyker man upp i Kroatien och så driver man en minigolf under falsk identitet och så bara slösar man bort hela sitt liv på det sättet. Och lite där kittlar, lite den här Magnus Uggla-grejen, varför tar livet av sig när man inte för... För det är som att man tar livet av sig, men får höra efter snacket. Ja. Att man ändå tänker att de är så här, fan, undrar de säkert vart han blev av, han som höll upp sin kavaj på tv. Och så mår man så jävla bra av det. Men jag tror... När jag försökt liksom införliva min fru i de här fantasierna, att vi ska bara skita i allting och vi ska bara starta ett nytt liv och vi ska bara dra, så har hon sagt att hon bara, det kommer ta liksom en vecka i Kroatien, så kommer du hitta liksom Kroatiens Henke Nyblom och Carl Stanley och så kommer det vara igång igen. Mm. Fast där. Mm. Och det, hon har ju helt rätt i det.
Ja, men det där är intressant. Fan, jag hade tänkt att vi skulle prata om det lite senare, för att vi skulle börja med din bok och sån här skit. Men ja, vi tar det nu, för det passar så himla bra. För jag tänker mig, och det här är kanske elakt, när jag tittar på ditt liv utifrån så känns det som att du har slutat med så otroligt många grejer. Du har liksom inte, du har aldrig börjat med dem, men du slutar bara.
Ja, det, så är det väl verkligen. Men det är för att jag inte har hittat min grej riktigt. Att man testar olika saker, och så antingen är det väl att jag inte gillar det, eller så är det att folk inte gillar när jag gör det. Typ trolleri eller journalistik eller vad det kan vara. Och så får man hela tiden leta sig vidare. Och så tycker man hela tiden, bara, men nu har jag hittat grejen. Men sen är det någonting i det som, jag vet inte. Men det är väl något skönt att sluta med grejer med. Det är som att sluta röka. Alltså, så här, det är ju grymt att röka cigg. Liksom. Det känns ju gött och coolt och allt sådär. Men det är fan nästan ännu godare att sluta. Mm. Det är fan det enda som trumfar att röka. Som är typ det bästa som finns, det är att inte röka. På något konstigt sätt. Ja. Och så känner jag med många grejer som jag gör med. Att det är svinkul att göra dem, fast fan, det är nog ännu grymmare att inte göra dem.
Men hur långa, liksom, ser du ett mönster i det här med att sluta med grejer? Alltså, hur länge ger du det?
Ja, men det beror väl på lite, alltså sådär, typ musik och liksom att ha ett rockband. Och det gav jag ju kanske så här. 15 år stenhårt liksom.
Det är länge.
Varje dag upp och bara, vi ska göra det här. Olika band liksom, men alltid att man försökte starta ett band och liksom satsade med alla medel man kunde på att liksom bli en framgångsrik rockmusiker. Och till slut så efter så här 15 år att man bara, nej men det Det var nog inte för mig kanske. Mm. Eller det var ju uppenbarligen inte det. Medan andra grejer, typ så här, som trolleri som jag höll på med när jag var liten, var ju mer att man hade ett riktigt jävla bombegig som man aldrig riktigt kunde hämta sig från, varken jag eller de som var där. Och så tänkte man, nej men det här, jag kan inte gå tillbaka till det, det gör för emotionellt ont i mig att ta på mig min höga hatt och ta med mina kaniner. Och, så det är olika.
Hade du kanin?
Nej, jag hade ingen riktig kanin, men som, det var en slags en radiostyrd kanin kan man säga. Som, okay. Jag tror att publiken skulle tro att det var en riktig kanin. Jag vet inte om någon någonsin trodde på det.
Okej.
Okay. Faktiskt. Nej, men man ger väl saker olika tid. Stand-up har jag gett ganska lång tid ändå. Jag fattar att det inte känns så för folk. För de har precis så här, men han kör stand-up. Och man bara, japp, jag ska sluta.
Ja, exakt. Det ska du också sluta med.
Att de bara, men vi visste knappt att du höll på. Man bara, nej, men jag har hållit på nu i 8 år och är jävligt trött på det. Tack som frågar.
Ja.
Ja, men det ska jag väl... Men det är nog fint med folk som slutar. Alltså, ingen jämförelser i övrigt, men jag menar, sån kultur jag konsumerar. Jag älskar ju, alltså man älskade ju Jakob Hellman historien innan han gjorde comeback. Alltså jag är glad för hans skull att han liksom får åka ett sånt ärevarv och dra in alla stålar och det är liksom stående ovationer och generationer möts i, till hans musik. Men han förstörde ju liksom sitt legacy helt liksom.
Mm, ja, lite kanske.
Att jag, man gillar sådana som bara så här, vad hände med den snubben? Sen är det kanske inte så kul för den snubben. Kanske hellre hade hållit på och haft en framgångsrik karriär.
Ja, men det var väl hela den... Vad hette den... Alltså, Searching for Sugarman-grejen. Fast det blev ju bra, tänker jag.
Ja, det blev mer att han hade typ lagt ner och så hittade de honom och bara, fast du borde köra på. För du är fucking bäst. Och han bara, vad är jag? Kolla här, ett helt land har dig som gud, typ. Ja, men då... Då kör jag väl på då.
Ja, jo. Okej. Okay, ja. Och din trollerikonst har inte, är inte ett svinstor i Danmark utan att du vet
nej,
om det.
Nej, jag tror inte det. Det vilken sjukt dokumentär det hade varit. De tar med mig till Legoland och jag Eltrixo är liksom en sån jävla kung där bara.
Heter du det alltså?
Eltrixo, ja. Ja, jag är med.
Ja, men det är ju bra.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter.
Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Jag ska snart stänga det här liksom rastlösa spåret som jag har försökt trycka in dig på. Men om vi nu konstaterar att du är lite av en slutare. Mm. Jag har inte sagt det ordet på svenska, tror jag, förutom med kameror.
Men, du tänker quitter.
Ja, exakt. Men det går ju också att tänka, för jag, när jag funderade på det, för jag känner igen mig i det. Jag hade ju liksom fram till värvet hade jag på riktigt, tror jag, aldrig haft ett jobb mer än 2 år. För att jag antingen fick sparken eller sådär blev lite etablerad på det jag gjorde, och då tyckte jag att det var tråkigt på något sätt.
Ja, men det är väl ADHD-hjärnan i det då.
Ja. Har du någon diagnos?
Alltså, jag har alltid trott att jag är fullt psykiskt frisk, att jag har skrutit om det, att jag bara, så alla har sina jävla diagnoser, men jag är liksom bara så kärnfrisk. Men fan, senaste veckorna faktiskt så har jag börjat fundera. Det kanske när man har gjort mycket intervjuer och folk har kommit fram till samma sak, att bara, du verkar lite orolig. Det finns något rastlöst över det. Man bara, fan, för jag har väl ingen självinsikt då. Jag har alltid sett mig själv som en sån person som bara sitter lugnt och läser en bok och mår bra typ. Men ja, när jag läste min egen bok i redigeringen så insåg jag att fan, det kanske inte har varit så lugnt alla gånger. Mm. Och att det här att förstå vad som är grundproblem och vad som är medicineringen. Jag har alltid trott att medicineringen, tror jag, har varit grundproblemet. Att bara, så var jag ätstör och sen var det lite drog. Och så här, som alltid tänkt så här, det var problemet. Men nu har jag väl på något sätt börjat tänka, just det kanske är, vad är den gemensamma nämnaren i allt det här? Ja, det är ju jag liksom.
Just det.
Så det kanske finns något djupare där. Men jag har ingen diagnos eller så. Nej. Jag kanske ska skaffa mig en på gamla dagar. Hade varit gött att få lite statligt tjack om inte annat.
Ja, du kan få en halv burk av mig.
Ja, tack som fan.
Jag tror inte att du kan få det, förresten.
Nej, har du lovat bort dem till Kalle Sundin?
Nej.
Har han kingat dem, eller vad heter det? Nej.
Men det skulle han behöva det, tror du?
Nej,
Kalle,
jag vet, det var det första jag kom att tänka på. Han känns väldigt lugn.
Eller hur?
Till freds.
Ja, verkligen.
Må bra, snäll.
Davids lillebror, ska man säga, som väl är producent numera för Bäst i test.
Underbar människa.
Verkligen.
Verkligen.
Fantastiskt.
Fantastisk.
Men om man då är en sån som startar massa grejer och framförallt då slutar. Mm. Slutar lite oftare än startar. För det var ju lite taskigt, tyckte jag, att säga det om dig. Men man kan ju också prata om termer av frihet liksom, eller lust, att vara luststyrd.
Extremt luststyrd är man ju till mans. Nej, jag försöker tänka tillbaka på mina så här kvartssamtal. Man har pratat lite med sina föräldrar så där, när man har släppt den här boken om sin barndom och hur man var och sådär. Det som de alltid återkom, det var ju att om jag inte hade lust att göra någonting, att jag verkligen inte gjorde det på ett sånt jävla rövigt sätt. Att de bara, idag ska vi räkna matte typ. Jag bara, men jag vill inte det. Och de flesta kan ju ändå så här man up, eller om man ska säga, bara, men nu får vi ju köra lite matte. Men att jag aldrig gjorde det. Att jag gick hela grundskolan egentligen utan att räkna ett enda tal matte då till exempel. Mm. Vilket har lett till liksom enorma problem i vuxen ålder att lägga ihop 2 och 2, så att säga. Att jag inte liksom förstår, att jag har såna jävla kunskapsluckor i mig själv. Men kanske då blir bättre på de grejerna jag vill vara bra på, för att jag bara har gjort dem. Jag vet inte fan.
Men tänker du liksom, om du ser tillbaka, för det är så roligt att... Eller, så roligt är det väl inte. Men du är ju betydligt yngre än jag. Och sen så sitter du hos Carina Bergfeldt och säger så här, ja, nu när jag är liksom 34 kan jag ju se tillbaka på mitt liv. Och
så där. Ja, det är lite tidigt, ja.
Jag tycker också det.
Ja, men jag känner mig redo för pension liksom. Jag är klar, jag har gjort mitt. Fan, jag har gjort den här stand-up-turnén snart. Jag har vissa grejer kvar. Liksom som jag, men sen när jag har gjort dem så tror jag på riktigt att jag kommer försvinna.
Men då blir det minigolfen.
Då blir det minigolfen. Jag ska skriva en fiktiv roman. Jag vill släppa min skiva med musik. ska släppa en diktsamling. Ska faktiskt komma en diktsamling till hösten.
Oj.
Men det är liksom, när de tre är klara, då är liksom hela, då har jag kryssat i everything I set out to do. Man kanske kommer på något nytt, jag vet inte, men jag har också en stark känsla av att det blir minigolf i Kroatien. Så skönt för mig, så skönt för er, alltså för att lyssna så här. Man blir trött på folk med. Jag tror att jag hade hatat mig själv om jag hade varit en mediakonsument just nu. Att man är så, där är den jävla, varenda kanal står han och visar kuken liksom. Alltså det är ju rätt, det är rätt tröttsamt liksom.
Jag tror inte folk är trötta på dig. Alltså, men för att travestera eller citera Thomas Andersson, vi, om du är trött på mig så är det ingenting mot hur trött jag är på mig.
Nej, alltså man är ju tröttast på sig själv.
Ja.
Så känner man ju när man har dratt skämt som inte har landat väl och folk liksom, det har blivit någon skit och folk har varit så här, nej, vi, hur kan man säga så här, vi hatar dig, och man är så här, tro mig, jag hatar mig. Ställ dig i kön, unga damen, eller vem det nu är, gamla mannen. Kan vara gamla män med, ofta gamla män som heter Göran eller unga damer är det
som hatar dig,
som hatar mig. Ja.
Okej. Jobbigt, men vi ska prata om dina fans också. Men jo, men om du då ser tillbaka på ditt otroligt långa liv, känner du att du har stått vid rodret?
Både och liksom, jag har väl tagit tillfälligheten när de har getts, så på det sättet har man väl inte stått vid rodret, utan man har mer agerat på instinkt. När något har dykt upp så har jag varit väldigt bra på att springa fort och långt, sådär. Nej, jag har nog inte stått så mycket vid rodret. Jag kände när jag skrev boken, då kände jag lite att jag stod vid rodret. Så här, nu är det jag som har pennan här. Håll käften. Så här, nu ska jag berätta. Jag visste vad jag ville göra, hur det skulle vara, hur jag gjorde det. Och sen kände jag att det blev lite så. Det var en skön känsla av att vara härskare över sitt eget liv. Men i övrigt så känns det mer som att man har legat sig under båten. Liksom. Att man har varit kölhalad på en sån motorbåt som kör. Och att man ligger där och bara försöker skrika något roligt typ och hoppas att någon ska höra. Att man bara, Wild West suger! Och någon bara, ja, men det är ganska roligt. Okej.
Okay. Men Carl Stanley lyssnar inte, han bara kör.
Ja, han bara kör. Ja, jävlar vad han... Han har lugnat sig med, men fan vad han... Det var nog därför jag drogs till honom, att jag hittade liksom den enda personen som jag träffade som jag kände hade mer fart. Att man blir så här, wow! Han var ju bara liksom ett barn nästan när jag träffade honom. Han berättade för mig exakt vad han skulle göra och hur han skulle göra det. Och sen stod jag bredvid och bara såg honom göra det. Att han bara, jag ska vara med i parlamentet. Bara, veckan efter satte man på tv, så satt han där. Att man bara, han är en trollkar, vilket han var också innan.
Jo. Det var roligt, sen skällde ut mig när han var 19. Ett av mina sista stand-up-gig. Eller kanske faktiskt det sista, tror jag.
Okej, han fick det att sluta med stand-up. Ja. Shit, ska han få någon slags medalj av Stockholms stad nu?
Var jag så dålig?
Nej, jag skojar bara. Nej, okej, men han fick det att sluta alltså.
Ja, nej, men han skällde ut mig. Eller skällde ut mig. Jo, men det var ändå, du vet, den här Hornstullskällaren.
Ja, Kantina Real, Anders och Nisses klubb.
Exakt.
Ja, fan vad grymt det var där.
Ja, så litet och härligt liksom. Jag såg Henrik Nyblom äta en burk sill där.
Det var första gången jag träffade Henke Nyblom.
Ja, vad kul.
Var när han käkade senapsill och låtsades dra kokain. Han skulle visa hur hans förra jul hade varit. Och så satt han på en låt och så bara... Och så käkade han en burk sill under 25 minuter typ. Det var ju genialiskt. Ja, vad den här killen vill jag ha i mitt liv.
Ja, det var faktiskt genialiskt. Det gick förmodligen bättre för honom också som åt sill än för mig som försökte dra skämt. Ja, men Carl Stanley skällde i alla fall ut mig för att han var så här... Du vill ju inte det här!
Nej,
så.
Nej.
Han tyckte liksom att jag måste bestämma mig om jag ska hålla på med det eller inte.
Men hade han fel?
Nej, han hade rätt.
Ja, det var ju det som var med honom, att han skällde ju som fan på. Han skällde, jag är nog den han har skällt mest på, men jag är nog också den som har lyssnat mest och varit så här, fan, det kanske ligger något i det han säger alltså. För det känns som att han hade någon sån jävla laserblick för hur stand-up och stand-up-branschen funkar.
Mm.
Att han var så oraklet i Delphi. Att du vet, det kommer det här visa barnet som ja, bara kan titta på en. Man hade inte ens kört sina skämt på scen, men han visste redan vad problemet var med dem. Okay. Och sen bara gjorde man som han sa. För jag hade liksom ingen så här riktigt talang för stand-up. Jag var rätt röten rätt länge typ. Faktiskt till jag träffade Carl. Och han var så här, ja, problemet är så här, du kan inte säga så i början, det säger du på slutet, och ta av den där jävla hatten. Och redan där kände man, fan, nu börjar de skratta. Okej, ja. Fan, kanske ska jag lyssna mer på den här killen. Alltså.
Men vad var det som tog dig upp där från första början då?
Det var olika tillfälligheter, typ det var någon kille jag läste, pluggade till journalist, så var det en kille, shout out till Magnus Jansson, en kille som gick i min klass, som bara sa det till mig någon gång. Han bara, du borde testa stand-up. Och då visste jag typ knappt vad stand-up var, att det kändes lite så här, nej, varför det? Eller känns, man tänkte på så här, Janne Bylund och Måns Möller, och tänkte så här, vad har det med mig och mitt coola liv
ja,
att göra? Det kändes lite fjompigt liksom, särskilt om man kommer från en sån indiebands kontext. Men sen det stora gamechangen var ju ändå att Louis C.K. slog igenom internationellt. Och man såg hans serie Louis och den här specialen Live at Beacon Theater. Och man kände så här, fan, jag vet inte vad han gör liksom, men det där är fan väl shit.
Mm.
Det är liksom så jävla real, så jävla roligt och liksom inte töntigt. Det finns inget fjompigt med det. Och då kände man så här, men då kanske man kan testa ändå.
Mm.
Om det är så här fräckt liksom. Så då det fick mig att gå till såna open mics i Göteborg, även om det var fruktansvärt. Men då var det tur att den Louis-serien fanns, för där kunde man ändå finna tröst att man fattar just det suger att vara komiker. Alla hatar en, folk häcklar en, man bombar, det är så det ska vara. Fast jag är inte i New York och är 49 och frånskild, utan jag är liksom 24 och på Gamleport i Göteborg. Men jag försökte ändå connect the dots på något sätt.
Mm.
Att på samma sätt som det finns en rockmyt om hur det ska vara, finns det en komikermyt.
Hur hade du med scenskräcken?
Nej, med ingen scenskräck. Tvärtom, skräck och inte stå på scen på något sätt.
För det hade du lärt dig av att spela?
Ja, spela musik liksom. Och det kändes ju nästan värre. Eller du vet, alltså när du kör stand-up är det ju ändå så här, det är, på något sätt är det ganska trevligt samma. Folk dricker öl och nu ska jag dra lite roliga historier. Alltså försök att vara 14 år och det är liksom så här, jag vet inte, öppna förskolans dag och du vet rockband som har skrivit egna låtar som ska spela i tambur. Alltså det modet, det tycker jag, det kändes mycket värre och var mycket modigare då än att liksom vara så här, gå upp och dra några tråkiga, roliga historier. Det är ju just, det är något pinsammare att fronta med sina låtar. Det är ju mer ens själ.
Okej. Okay.
Det är ju vem man är liksom. Det här är det jag vill berätta. Stand-up är ju bara smoke and mirrors. Det är ju bara så här, man ska försöka reflektera vad de tror att jag tror. Alltså så här, det är mer trolleri.
Mm. Så att, för att en sak som är lite avundsjuk på, och nu gör jag ju inte stand-up längre, så att det är dumt att jag sitter och är avundsjuk på det. Men när jag började med stand-up så tänkte jag så här, ja men jag ska göra surrealistisk humor.
Mm.
Och sen så har jag insett att det är ju exakt det du gör, tycker jag ofta.
Mm. Ja, men det gör jag nog. Men det är inte av något val, utan det är att jag kan ju inte göra igenkänning. För det är ingen som känner igen sig, har jag märkt.
Okay.
Jag hade gärna haft sådana skämt, men ni vet hur det är när lalala. Och sen försöker jag berätta någonting om mitt liv och så tänker jag att folk ska känna igen sig. Men så märker jag att de gör ju fan inte det. Jag har inte den här Svenne-whisperer-grejen i mig. Jag är inte mannen som kan tala med folket liksom. Okay. Utan jag kan bara hitta på något galet och så kan folket känna så här, fan, haha, är inte det där lite galet?
Ja, nu inser jag så här vad jag... För att jag liksom kollade allt jag hittade på YouTube och sen så hittade jag något klipp som handlade om att fotobomba, att du så här, ja men att det var mycket svårare på oljemålningarnas tid. Det är ju en väldigt rolig idé tycker jag.
Ja fan.
Och den är fett surrealistisk.
Ja, den hade jag fan glömt alltså, just det. Ja, det var fan det första skämtet jag hade som jag ändå var lite nöjd över, att jag bara, men här, för det finns någonting i det här liksom.
Ja. Men jag menar, nu är du ju på turné. Är materialet låst eller varierar det?
Men det är väl ganska varierande ändå får man säga. Att annars hade jag nog inte klarat av att göra det. Alltså jag tycker det är fett med sådana David Batra-figurer som liksom skriver sin turné i sten. Och så är den liksom rock solid och så åker de och bara sätter den kväll efter kväll. Men det funkar liksom inte för mig. Så att jag började, den började ju i mars typ. Och då var den en grej. Och nu har jag snart hållit på fan ett år. Nu är det som att det är en helt annan. Och jag tror att hade man hållit på ett år till så hade det varit en helt... Så det är något gött med det liksom. Mm. Att man försöker hålla det fresh. Framförallt har den blivit en föreställning. Från början var den liksom bara så här... 37 skämt illa sammanfogade på mitt, att det var en sån Frankensteins kukskämt liksom. Men nu börjar det bli fan en riktig show och du vet, jag spelar lite piano och det är någon låt och jag har någon från publiken brukar vara med på, alltså så här, man måste liksom chocka sig själv. Och det är ju för att liksom den initiala kicken har ju försvunnit från början med stand-up. Är ju det sånt jävla huvudheroin att man bara. Och sen dör ju det liksom att pressen blir större än kicken på något sätt. Men ett sätt att jaga kicken då, det låter ju ohälsosamt, men det är ju sånt. Det är ju den branschen man är i, att liksom ställa till det för sig själv på något sätt. Att försöka lägga in någonting eller vända på, gör någonting som gör att så här, hur fan ska det gå? Mm. För det är så man måste känna den här känslan av att falla fritt för att det ska vara värt det på något sätt. Men det är ju bara för min egen skull. Publiken hade ju älskat om det var en David Batra-show. Den var så 90 minuter bara skratt rakt igenom. Här är den liksom. Mm.
Men varför ska du sluta med stand-up då?
För att jag känner att jag har gjort det liksom så här. Jag måste hitta något nytt i det i så fall. Men jag kommer inte på några nya skämt riktigt så där. Glöden har falnat. Det blir ju så här. Man känner att man, som du var inne på, när man har varit på ett jobb i 2 år. Man börjar få någon slags position. Folk är så här, du kan det här. Och man säger, ja, jo, det kan jag väl. Det är något kul med att liksom komma från the underground. Att bara ingen sån, den gubben i lådan-effekten är ju helt död. Liksom. Mm. Jag älskar ju det. Att man säger, vem fan är det? Och så bara, bam! Men nu är det som att folk bara, ja, han är ganska rolig. Och sen är man där, ja, han var ganska rolig. Och man säger, vad är poängen? Det bara känns så grått och meningslöst. Så jag tror att jag skulle kunna hitta tillbaka till det. Men det känns som att det kommer dröja en väldigt lång tid och att jag måste återuppfinna mig själv på något sätt. Att nu känns det som att jag är ute på turné med liksom en gubbe jag uppfann i Göteborg i en källare i Tynnered när jag var 24. Nu är jag snart 34. Liksom. Jag är inte den gubben längre på något sätt. Jag kan säkert vara någon annan gubbe som är rolig, men jag har inte kommit på den gubben än.
Okej.
Tyvärr.
Men du, vad heter det? Alltså det är ju otroligt vad du säljer biljetter dock.
Ja, men det är korrekt. Ja. Det är en sälj som hasch i lilla edet alltså.
Men är det kanske också för att du har sagt det till den sista? Eller är det bara att du har så mycket Deadhead-fans?
Jag vet fan inte. Jag trodde nog att det skulle vara en... Man är ju så pass uppe i sin egen röv att man tänker att det liksom är så här, ja, nu får ju TT gå ut och berätta att Macke kliver av, men det är ingen som bryr sig. Ingen bryr sig någonting. Alla är så här, ja, vi kan komma på din turné. Man bara, det är min sista. De bara, ja, skit ner det. Så här, om du kommer igen så kanske vi går då med. Vi får se.
Okej.
Okay. Så nej, jag tror inte det hade så stor effekt som jag trodde.
Du var lite inne på det här, men jag ställer frågan ändå. Vad ser du framför dig då? Det är diktsamlingen till hösten.
Den är klar.
Om ett år ska den komma ut.
Japp. Ja. Så det är bara redigering och ska fota ett omslag nere i Halmstad och hitta på lite runt omkring.
Okej.
Okay. Den ser jag framför mig.
Är det allvar då? Eller är det kul också?
Nej, jag tror inte de är kul alls faktiskt.
Okej.
Okay. Jag har väldigt svårt att avgöra vad som är kul och inte kul. Jag tyckte inte min roman var så kul heller egentligen. På något sätt. Eller att när jag lär... Ja, det är svårt att veta. Jag kan känna... Jag vet fan inte... Jag vet ju vad jag tycker är kul. Men jag har väldigt svårt att tolka vad andra tycker är kul. Det tycker jag med min stand-up med. Mm. Att jag har haft vissa idéer. Jag bara, det här är liksom sprängst. Och det är bara helt dött. Mm. Och sen har jag någon bisats jag säger när jag typ går från piano till... Som bara river stället. Och jag vet fan inte varför.
Nej, okay. Mm.
Så jag kan ju, det är ju väldigt oprofessionellt.
Du får fråga Carl Stanley.
Ja, jag ska fan fråga honom sen. Nej, men jag ser framför mig att skriva en bok till. Jag ser framför mig att flytta hem min lilla familj till Göteborg.
Jaha.
Jag ser framför mig
när?
Att ja, så fort det bara går.
Så fort du får för Karin.
Så fort jag får för Karin. Så, nej, men vi har väl en gemensam plan där. Vi kommer bo här några år till. Hon har precis bytt jobb och så. Sen ska vi börja röra oss hemåt.
Okej.
Okay. Mm. Tänka på refrängen. Skulle vilja ha ett hus på Orust är väl planen.
Mm.
Så bor där. Jag har ju ett litet skivbolag med en kompis som bor i Kode. Så vi har en musikstudio där. Försöker göra lite mer goa låtar. Släppa min skiva som jag hållit på med i flera år. Lite sådana projekt som liksom, ja, de är asviktiga och asroliga för mig. Kanske inte så intressanta för någon annan, men det är de jag vill göra.
Mm.
Vad ska jag göra liksom?
Jo, men din stora hit har ju fan 700 000 streams. Det är ju något.
Ja, det är ju.
Eller?
Ja, ja, verkligen. Ja, det är fan mäktigt att ha en hit ändå.
Ja. Du, men tror du att du kommer liksom sakta ner?
Mm, alltså jag hoppas det. Det är min ambition. Men sen litar jag inte på mig själv riktigt. Därför tyckte jag det var lite skönt att vara utbränd med. Att man bara, jag vill men jag kan inte.
Nej.
Jag är bak. Jag måste faktiskt vila lite nu. För doktorn har sagt det.
Du kanske ska ta en vända till då?
Ja, det kanske blir en, kanske blir mambo number two.
Mm.
Nej, det känns fan inte så. Faktiskt.
Du, nu kallar Sally.
Ja, det gör de verkligen.
Vi kallar det en dag.
Ja, sjukt alltså. Grattis Sally. Första att du och farsan var med i Värvet samtidigt.
Woo!
Det är ändå mäktigt. Tusen tack. Hej då!
En bra plats i skallen, så heter alltså Marcus Berggrens roman som inte bara handlar om anorexi utan även om att röka eltejp. Producenten Ninni Westin, jag heter Kristoffer Triumf och Värvet ligger på Acast. Här är Hökens gata Hustler med Marcus Berggren. Vi hörs om max en vecka eller när du vill. Hej!
Försöker mina ska hon sova. Drivit i ryckan i ballen på tid i och tre. Tjejer från Värnamo. Jag gör ingen för att jag kan. Och jag är bara en fantasi. Jag är inte ens drömmar. Jag är en Hökens gata hustler. Vi håller cash och ger mig kräm.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.